Varmt välkomna. Första dagen på jobbet. Sebastian antar jag.
Ja.
Ja. Och Jim måste du vara.
Jajamän.
Härligt
du,
att ni...
Kan vi stänga fönstret? Det är lite kallt här.
Ja, tyvärr så går inte det sen förra vintern. Det hade inte hjälpt ändå med tanke på hålen i taket.
Ja, okej. Okay. Ja.
Men hur som helst, det är jättekul att ni kunde börja så fort. Det blev ju två lediga platser där väldigt sådär plötsligt. Ja, jag hoppas att ni ska kunna komma igång fort.
Varför blev det två lediga platser så plötsligt?
Arbetsskor, har ni med er det? Skyddsskor?
Visst inte, skulle du vara med oss det?
Nej.
Men det har ni möjlighet att köpa på lunchrasten sen kanske. Lite tjockare handskar är att rekommendera.
Varför var det två platser så plötsligt?
Det kan vara lite mörkt i lokalerna. Så vi har lite problem med belysningen. Elektriken sa att det var någon solenoid eller något sånt här som har krånglat. Så att pannlampor, det är inte dumt att ha.
Ja, okej.
Anna kommer att visa er till era arbetsstationer. När ni går dit är det viktigt att ni inte går där det är gulmarkerat på golvet. Vi har problem med lite elektromagnetiska fält.
Vad är det?
Det är bara ni inte går där det så är det ingen man behöver bry sig om så. Utan håll er bara borta från gula fälten. Och jag brukar säga håll er nära Anna. För hon är den enda på bolaget som har gått en första hjälpenutbildning. Nej, jag skojar med er. Det är ingen som har gjort det än. Men det kommer att komma. Varsågoda. Ni har glass som ska serveras.
Varmt välkomna till Fuck You Podcast specialavsnitt som görs i samarbete med LO och ABF.
Ja, alltså Fuck You Podcast med A.
Precis.
Vi är lite göteborgare vi nämligen. Vilka är vi?
Jag heter Sebastian Borsén och är montör och klubbordförande.
Mitt namn är Jim Tellefstahl och jag är lastbilsplåtslagare och klubbordförande.
Och jag heter Isak Ekblom och är bilplåtslagare och klubbordförande. Och vi är ju alla tre IF Metallare men driver Sveriges mest lyssnade tvärfackliga podcast.
Nu ska vi prata arbetsmiljölagen.
Den arbetsmarknadslag som är till inte bara för att skydda vår arbetsmiljö och oss som arbetar utan även företagens ekonomi och samhällsekonomin.
Det är väl den enda lagen som jag tycker är verkligen riktigt glasklar och väldigt tydlig i vad syften där i lagen.
Ja, alltså nästan allt inom arbetsmiljön är övertydligt ska jag inte säga, men mycket, mycket tydligare än lagstiftningen.
Mm.
Och det behövs inte riktigt tillräckligt många domar utan det blir lite mer tydligt att se. Och det finns också en myndighet som kan gå in och tala om att så här är det som gäller.
Precis.
Arbetsmiljöverket. Så det kanske vi ska försöka närma i dagens avsnitt också. Arbetsmiljöverket är ju en myndighet som ska kontrollera vår arbetsmiljö.
Ja.
Som får resurser tilldelat från staten. Så att det har ju varit väldigt stor variation på hur mycket de har klarat av och kontrollerat under de senaste åren. Vi hade ju en period mellan 2006 och 2010 där man skar ner ordentligt på Arbetsmiljöverket. Sen kom även SD in ihop med Alliansen och skar ner ytterligare kommande 4 år efter det.
Mm.
Och sen har vi börjat se en liten påbyggnad på Arbetsmiljöverket nu. Men långt ifrån där det har varit och långt ifrån våra nordiska grannländer, så kan vi säga.
Ja.
En period låg vi till och med under vad ILO rekommenderar. Och det är ju International Labour, alltså FN-organisationen, som talar om att vi har haft för lite arbetsmiljöinspektörer i Sverige.
Mm.
Så ja, men det finns i grund och botten och är väl bra med så koll att Arbetsmiljöverket, de kan också stifta typ lagar, arbetsmiljöföreskrifter.
Mm. Afsar. Som
Afsar.
Ja. Och där finns det ännu mer alltså, tydliga saker man hänvisar till. Kanske mer om en bransch eller ett specifikt arbetsuppgift.
Och nu kommer vi prata om några kapitel i arbetsmiljölagen. För det är många kapitel, en väldigt, väldigt lång lag. Kanske nämner vi också några av Afsarna som är bra att ha koll på.
Ja.
Och vi börjar med kapitel 1, paragraf 1.
Där vi brukar börja när vi kör lagarna.
Och det är ju då ändamålet. Och lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. Så säger paragrafen.
Och vad är då en god arbetsmiljö?
Jo, då får vi hoppa till kapitel 2, paragraf 1. Och det tycker jag att vi gör nu.
Vi tar hoppa till ett kapitel. Arbetsmiljön ska vara tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur och den sociala och tekniska utvecklingen i samhället. Så börjar
texten.
Texten i första paragrafen i kapitel 2.
Som handlar om arbetsmiljöns beskaffenhet.
Sen pratade han en hel del då om fartygsarbete och lite sånt där, och det tror jag att vi kanske inte behöver gå så djupt i här nu, för jobbar du som lyssnar inom fartygsarbete så tror jag att ni har jobbat lite extra med de här frågorna.
Mm.
I alla fall mitt antagande här. Men den talar sen också om att arbetsförhållandena ska anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende.
Och det är väldigt tydligt. Man ska anpassa det efter hur du är och hur du är.
Och hur jag är.
Ja, precis.
Inte glömma mig.
Nej, precis. Och det är ju oss ett väldigt bra verktyg när vi ska prata om rehabilitering på arbetsplatsen eller hur man ska jobba, hur en arbetsplats ska se ut överhuvudtaget.
Arbetsmiljön ska anpassas efter individen. Sen finns det givetvis begränsningar ekonomiskt när man tittar på företagen och hur stor möjlighet har just det specifika företaget att bygga om. Men till största möjliga mån så ska man göra detta.
Och det är väldigt tydligt att de säger god arbetsmiljö också. Det är alltså bättre än okej arbetsmiljö.
Ja, och sen fortsätter det. Arbetstagaren ska ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen arbetssituation samt i förändrings- och utvecklingsarbete som rör hans eget arbete. Man ska alltså vara med och få påverka hur arbetsplatsen ser ut.
Och hur man ska arbeta.
Och märk orden här, det står inte facket ska vara med eller klubben eller ombudsmannen eller MB-gruppen eller något sånt här, utan alla som arbetar ska vara med och påverka detta.
Precis.
Teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll ska utformas så att arbetstagaren inte utsätts för fysisk eller psykisk belastningar som kan medföra ohälsa eller olycksfall.
Och det kan man ju säga att man ska inte jobba med gammal skit, kan vi väl säga lite slarvigt.
Det var tydligt sagt.
Men lite så, för att det finns verktyg då som vi kan använda som gör att vi inte behöver belasta oss exempelvis så mycket. Den tekniska innovationen har gjort det lättare för oss att kunna använda vissa moment. Kan man exempelvis arbeta bort hjälp av tekniken? Arbetsorganisationen, alltså hur många människor är vi som arbetar? Hur ska vi arbeta? Och även innehållet, hur man utformar det. Ska vi vara med? Och det står ju att vi inte ska utsättas för några fysiska eller psykiska belastningar.
Därvid ska även löneformer och förläggning av arbetstid beaktas. Starkt styrt eller bundet arbete ska undvikas eller begränsas. Så fortsätter texten.
Mm.
Alltså det talar om att vi ska ha bra lönesystem till det här.
Tider, hur vi ska arbeta och även det starkt styrda eller det bundna arbetet. Exempelvis om man sitter man i kassan, hur man ska arbeta med det. Det ska helst begränsas och hitta något annat sätt att jobba på det.
Det ska eftersträvas att arbetet ger möjligheter till variation, social kontakt och samarbete samt sammanhang mellan enskilda arbetsuppgifter. Det kommer ju det du pratar om lite.
Mm.
Det ska vidare eftersträvas att arbetsförhållandena ger möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling liksom till självbestämmande och yrkesmässigt ansvar.
Man ska känna en utveckling, det ska vara kul att arbeta.
Alltså här någonstans så tycker jag nästan arbetsmiljölagen skulle kunna stanna. Och det hade fortfarande varit en jävligt bra lag.
Ja, precis.
Helt rätt.
Alltså vi är inne i princip i första paragrafen som faktiskt gäller vår arbetsmiljö. Och ja, börja läs den så kommer ni se att oj vad mycket vi kommer att arbeta med på våra arbetsplatser.
Mm.
Men jag tycker vi djupdyker ändå och fortsätter med de här andra paragraferna.
Mm.
Eller de vi har fått ju en uppgift från AB för att vi måste göra
ja,
det.
Ja, och de finns ju också, så den har ju inte tagit slut.
Nej.
Där.
Så att vi får väl göra det.
Vi får väl göra det.
Även om det hade kanske räckt där.
Ja.
Ja. Och vi hoppar då till paragraf 2 i kapitel 2. Planering av arbetet. Arbetet ska planläggas och anordnas så att det kan utföras i en sund och säker miljö.
Ja.
Kort och koncist, men vad betyder det?
Ja, alltså redan när ändringar eller något nytt planeras, alltså allt som kan förändras, så ska man ta hänsyn till arbetsmiljön i den här. Och det kan man göra då vid en riskbedömning exempelvis. Och det ska ju vara hur arbetsakten kommer påverkas, arbetsbelastningen, självständighet hos individen, hur kommer, ja, det kan vara allt möjligt, IT-system, arbetslokaler, maskiner, vad det nu än kan vara.
Egentligen allt det vi nämnde i paragrafen innan.
Precis.
Ja. Och här har ju skyddsombudet alltid rätt att delta, ska vara med och delta. Ja. Så fort det finns ett skyddsombud, och skyddsombud ska det finnas på arbetsplatserna.
Så är det. Det
säger arbetsmiljölagen. Och man ska alltid göra en riskbedömning.
Paragraf 3. Arbetslokal ska vara utformad och inredd att den är lämplig från arbetsmiljösynpunkt.
Ja, och där är det så att det är kommunens byggnadsnämnd som egentligen bedömer om det är lämpligt. Men även Arbetsmiljöverket kan gå in och göra detta. Och det finner vi lite senare i 7:e kapitlet som talar om lite vad Arbetsmiljöverket kan göra.
Mm.
Men det kan ju vara så att man har gamla lokaler som har byggts på den tiden när det fanns helt andra krav på arbetsmiljön. Och då gäller ju även dagens moderna regler i de lokalerna. Och då får man helt enkelt titta på att bygga om exempelvis. Och här är det ju givetvis så att ja, lagen tar hänsyn till ekonomiska kostnader så att allt kanske inte är 100% möjligt att bygga om. Och då kommer skyddsutrustning in i biten. Men i första hand så ska vi bygga om.
Paragraf 4. Arbetshygieniska förhållanden. De arbetshygieniska förhållanden när det gäller luft, ljud, ljus, vibrationer och liknande ska vara tillfredsställande. Betryggande skyddsåtgärder ska vidtas mot skada genom fall, ras, brand, explosion, elektrisk ström eller liknande.
Och den är ju liksom tydlig men också egentligen lite svår.
Ja.
Du säger ju så att det ska vara bra luft på arbetsplatsen.
Hur vet man det?
Ja.
Ja, alltså det bästa sättet är att man kollar det du pratade om förut. Arbetsmiljöverkets författningssamlingar, det är vi som kallas för AFSAR. Och de reglerar exempelvis, finns det olika som handlar om just ljus, vibrationer, luft och ljud exempelvis.
Ja. Så nu är vi inne och pratar om AFSARna och det är där det förtydligas. Liksom, vad är bra luft? Vad är bra ljus? Och det kan variera beroende på vad man sysslar med. Det krävs en helt annan luftomväxling om man står med avgaser än vad det gör i en kontorslokal exempelvis. Mm. Så det kan ju variera extremt mycket och där har man försökt förtydliga så mycket det bara går med liksom, ja exakt så här ska det vara.
Och där får man då kolla exempelvis, om man vill ha ljud så får man kolla i buller-AFSEN. Och det är så man får kolla de här, om det är specifika frågor som kan vara lite svårreglerade. Och den här AFSEN säger ju egentligen då att kemiska och andra ämnen och produkter som kan vara hälsosamma ska helst inte användas överhuvudtaget egentligen. Eller så ska det vara att det kan göras en så säkra förhållanden för att du som utför arbetet ska inte drabbas av någon form av ohälsa eller risk egentligen.
Ja, och det kan ju vara saker som alltså, asbest eller biokemiskt avfall från sjukvården och lite allt möjligt egentligen. Mm.
Ja, har vi farliga ämnen ska de ersättas med ofarliga om det går.
Om det går. Och går det inte så kommer vi lite in på nästa paragraf, paragraf 7, personlig skyddsutrustning. Kan betryggande skydd mot ohälsa eller olycksfall icke nås på annat sätt, ska personlig skyddsutrustning användas. Denna ska tillhandahållas genom arbetsgivarens försorg. Mm. Alltså det är arbetsgivaren som ska stå för all skyddsutrustning som man behöver.
Vi behöver alltså inte köpa några egna skor. Och...
Som det var i början.
Nej.
Men viktigt att tänka på är alltså, enligt lagen så ska man ju arbeta bort alla egentligen risker som finns så långt som det är rimligt som jag pratade om tidigare. Och sen, om inte det går, alltså de rimliga måtten har gått liksom för långt där och då får man ju kanske tillämpa arbetsutrustning, alltså skyddsutrustning då i det här fallet. Vi hoppar till kapitel 3, allmänna skyldigheter och paragraf 1a, skyldighet att samverka.
Och här kommer någonting som jag tycker är så himla vackert, våran skyldighet att samverka. Att vi har behövt skriva in i lagen, arbetsgivare och arbetstagare ska samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Det är en skyldighet i svensk lagstiftning.
Mm.
Känns ju egentligen lite så horribelt tycker jag att man har behövt skriva in i lagen.
Men också väldigt bra att den står här att... Ni ska samverka med oss.
Ja, inget har ju tillkommit i lagen bara av en slump eller sådär, utan det är ju för att det har funnits ett behov av att skriva in det här.
Mm.
Men den är viktig om man har med sig som skyddsombud eller som facklig eller inte allmänt, att nej, men i de här frågorna så ska man samverka.
Och det tycker jag är bra att det står att samverkan bygger på ett ömsesidigt erkännande och respekt för varandras skilda intressen.
I kommentarsboken?
Precis. Eller,
ja, det, jag tycker det är fantastiskt bra skrivet. Man hade önskat att det stod så tydligt även i lagen.
Ja. Paragraf 2, arbetsgivarens ansvar. Och det säger att arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Alltså återigen, de ska jobba så långt som det bara går. Som bara absolut är möjligt att se till så att vi ska ha det så bra som det bara finns på jobbet. Och den beskriver exempelvis att lokaler och maskiner och allt annat som man kanske använder ska underhållas väl. Och väl är ju väldigt starkt ord. Det är inte bara skriva att det ska underhållas väl. Så man ska inte snåla på underhållet för att riskerna ska ju arbetas bort som vi pratade om tidigare och här säger man att det är arbetsgivarens ansvar att faktiskt göra så.
Ja, den tror jag också om att så fort du har fått reda på att det finns en risk med någonting så är du skyldig att agera och ta hand om det. Man kan liksom inte skylla på att vi förstod inte att det skulle kunna hända.
Mm.
Utan alla risker som dyker upp eller som man kan bedömas tänkas finnas står man ansvarig som för arbetsgivare.
Mm.
Och den här delen av lagen tar också om vem är arbetsmiljöansvarig på arbetsplatsen.
Mm.
Och det kan man delegera, men är inte det gjort så är det exempelvis en vd.
Mm.
eller en ansvarig för hela den här arbetsplatsen där man jobbar. Och det kan ju vara som så att det är styrt av en politisk organisation exempelvis, och då är det ju de förtroendevalda i nämnden och styrelserna som är ansvariga. Så att här kan man lite titta. Sen så i bolaget så kan det vara så att man delegerar arbetsmiljöansvaret neråt, uppåt. Och det är också den personen som kan hamna i fängelse exempelvis om man bryter mot arbetsmiljölagen. Precis. Grovt. För det har vi ett på sådana fall i Sverige där man hamnar i fängelse.
Mm.
Och det är ganska viktigt att känna till. Och jag tycker det är bra när vi tittar in på nästa nu paragraf som gäller SAM. Alltså
systematiska arbetsmiljöarbete.
Ja, att man ska göra det här. För tittar vi på samverkan, sammen och arbetsmiljöansvaret ihop och så plussar vi upp detta, så är det bra grej att komma in med till sin arbetsgivare att vi måste tillsammans titta på arbetsmiljön, lagen säger att vi ska göra detta ihop, vi ska hitta alla risker, vi ska komma ut, och det är en hjälp för dig som är ansvarig, för du vet väl om att skulle det hända någonting så är det du som är ytterst ansvarig, både ekonomiskt kan du bli skadeståndsskyldig, men även hamna i fängelse. Det värsta tänkbara scenariot skulle dyka upp här. Så den här chefen ni var började jobba här i början, det var Kumla nästa på honom.
Det är troligt.
Ja.
Vi hoppar till paragraf 2a, systematisk arbetsmiljöarbete och rehabilitering. Och när jag pratar om att arbetsgivaren systematiskt ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö. Men den pratar också om att arbetsgivaren ska utreda arbetsskador och fortlöpande egentligen undersöka riskerna som finns på jobbet. Det här är ju återigen en sån här vadet och huret paragraf egentligen i lagen, där man kan kolla mer egentligen i NAF som heter systematiskt arbetsmiljöarbete, som där man förtydligar ännu mer hur man ska jobba med det systematiska. Och det betyder att man kan inte en gång i tiden bara riskbedöma någonting och säga att den här är godkänd. För det kan ju ske teknisk utveckling, det kan ske lagförändringar och sådana saker. Det kan komma andra risker som tillkommer när man använder en maskin. Att man hela tiden måste kontrollera och undersöka sin verksamhet på ett lämpligt sätt. Och även utreda, vilket är väldigt intressant, arbetsskador. Och det är för att hindra att vi inte ska skada oss. Man ska kunna hitta och jobba bort de riskerna som finns. Paragraf 2c, företagshälsovård. Och den säger egentligen att arbetsgivaren ska stå för den företagshälsovård som arbetsförhållanden kräver att det finns. Att man ska kunna använda det. Det betyder inte att man måste teckna någon form av avtal. Men alltså man behöver ha en oberoende expertresurs inom området om arbetsmiljö och rehabilitering om man inte kan svara för dem själv.
Paragraf 3 är vi inne på här nu. Och det är en sån här extremt viktig paragraf som jag tycker att man inte får glömma.
Mm. Nej men verkligen. Den här handlar ju om att arbetsgivaren ska se till att arbetstagarna får god kännedom om de förhållanden under vilka arbetslivet bedrivs. Alltså man ska upplysa de personalen om de riskerna som finns i arbetet, vad man ska alltså akta sig för att inte få liksom någon form av skada eller någonting.
Och det kan ju vara kemikalier, tunga lyft, allt möjligt egentligen som faktiskt kan påverka oss när vi arbetar.
Ja.
Alltså för mig är det en sån extremt viktig grej, för att jag jobbar bland annat med isocyanater som kan leda till jätteallvarliga sjukdomar och skador på lungorna.
Mm.
Allergier, allt möjligt. Börjar du jobba där med astma så är det praktiskt taget garanterat att du åker på alla möjliga skador på lungorna.
Mm.
Så man får inte vistas i våra lokaler med astma.
Nej.
Men vi har arbetsplatser i stan som inte ens informerar anställda om detta. Och någon börjar jobba där med astma. Ja, man gör inga undersökningar, ingenting.
Det kan handla om, alltså vet du att det är viktigt att tänka på när du gör rätt lyft, om du är på lager eller inom vården. Alltså det handlar om att arbeta rätt för att vi inte ska skadas. Alltså, en riskbedömning är ju inte bara ett papper som ska ligga någon perm inne på arbetsgivarens kontor som sen man kan visa för facket att kolla vad duktig jag har varit och hur riskbedömning, utan det är ju till för att man också ska informera en anställd om vilka risker som har kommit fram och hur man ska jobba bort de riskerna. Så det är en väldigt viktig paragraf egentligen att inte glömma att man har den skyldigheten mot personalen.
Och paragrafen talar även om att det bara är arbetstagarna som har fått informationen, och så tillräckliga informationer och instruktioner som får ens beträda områdena där den här typen av... Är det truckmiljö exempelvis, men då är det bara de som kan riskerna med truckkörning som får befinna sig i de lokalerna.
Mm.
Så vill man att all personal ska vara där, all personal ska då informeras.
Mm.
Hoppa vidare till paragraf 3a.
Paragraf 3a pratar ju om då att arbetsgivaren ska utan dröjsmål underrätta det myndighet som regeringen bestämmer, det vill säga Arbetsmiljöverket, om dödsfall eller svårare personskador som sker på arbetsplatsen.
Och det ska de göra så fort det händer, men det kan även vara som så att det är viktigare tillbud som ska rapporteras in här, alltså allvarliga tillbud som har hänt.
Mm. Ja, man säger aj och oj egentligen när vi pratar tillbud.
Ja, det kanske vi ska börja göra något som, vad är ett tillbud? Vad är en...
Ett tillbud är ju ett oj, någonting hände här, nästan, jag blev nästan skadad och far illa till. Och ett aj är ju då en arbetsolycka, ett olycksfall. Det vill säga att nu har någonting hänt.
Och någon gång på massa utbildningar så har jag fått höra att det går 10 stycken tillbud på en arbetsskada.
Ja, så kan man väl säga ungefär.
Så rapporterar man in 10 tillbud så har man kanske lyckats få bort en arbetsskada på sin arbetsplats. Så därför är det viktigt att rapportera in det.
Precis.
Sen har inte jag sett statistik på det på många år. Så det kanske ser annorlunda ut idag eller sådär. Men det sa man på den gamla goda tiden.
Och är det någonting som är av allvarlig karaktär så vill jag säga att ett tillbud, det vill säga att någonting som kunde ha hänt, det vill säga att, och då menar vi att någonting hänt runt människor, att säga att någonting har ramlat från någon högre höjd och kunde krossat någon där det fanns människor runt men inte hände, det ska också rapporteras in till Arbetsmiljöverket.
Ja, och arbetsskador ska anmälas in. Och det gör man på, för i vårat fall då, till
Försäkringskassan.
Ja. Och nu kommer vi in på en väldigt sexig paragraf.
Jaha.
Kapitel 6, paragraf 6a. En 6-6a.
Hur var det en sexig glad?
Nej, men det var många sexor, siffran 6.
Ja, okej. Ja, okay. Ja, kapitel 6, paragraf 6a. Begäran om åtgärd eller undersökning. Det vill säga att om ett skyddsombud anser att åtgärder behövs vidtas för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö så kan man i praktiken skriva en 6-6a som vi kallar det då. Och det är ett krav. Vi kräver en åtgärd eller en undersökning att arbetsgivaren ska göra detta. Och när man skriver en sån 6-6a så går man med den till sin arbetsgivare och arbetsgivaren ska skriva på att man har mottagit att skyddsombudet kräver en åtgärd då, eller en undersökning. Och arbetsgivaren ska skyndsamt då egentligen åtgärda det här. För det här kan i sin tur leda till att man stoppar arbetet om arbetsgivaren inte uppfyller de kraven som man ställer. Det kan vara att få riskbedöma det här arbetsmomentet, riskbedöma den här arbetsplatsen, ja, vad det nu än kan vara. Det kan också vara att man kräver en åtgärd, att här ska man ha skyddsskor på sig för här kör en truck. Här ska man jobba med handskar för här finns det farliga kemikalier man arbetar med. Det kan vara olika typer av åtgärder som skyddsombudet bedömer krävs för att man ska uppnå den här goda arbetsmiljön då. Och om man inte följer en 6-6a eller om någonting är väldigt farligt, vad gör man då i sig?
Då lägger man en kapitel 6, paragraf 7. Alltså ett skyddsstopp. Mm. Och många missuppfattar och tror att en 6-6a är ett skyddsstopp. För det brukar låta så folk, men 6-6a är egentligen bara att tala om att hallå, hallå, det här måste vi ta tag i nu. Mm. Annars blir det en paragraf 7 i kapitel 6.
Precis.
Skyddsstopp, det man innebär att man stoppar ett visst arbete omedelbart. Och det kan vara ett visst verktyg, det kan vara ett visst moment, det kan vara en hel yrkesroll, alltså beroende på vad man kommer fram till, hantering av en viss typ av kund, alltså det är väldigt brett detta. Mm. Det här är någonting ni får se till er verksamhet. Vad är det vi behöver lägga ett skyddsstopp på? Mm.
Har ni lagt ett skyddsstopp någon gång?
Ja.
Jag har ju inte gjort det, för jag är inte skyddsombud.
Nej, men jag gjorde det för ett tag sedan här. Då var det en sån truck som man står upp på. Så här moppetruck som man kallar det slarvigt. Och då finns det sådana skyddsskenor på sidan så att man inte ska tippa av i kurvor och sånt, och då saknades en sån. Och då sa jag till arbetsgivaren att det här måste åtgärda, och arbetsgivaren sa, ja, det finns ingen pengar eller budget för det nu.
Nej, då kan vi inte heller arbeta med det nu.
Precis vad jag sa.
Och det är helt okej. Okay. Arbetsgivaren kan det, så här, vad bra, men då tar vi den här ur bruk och så återupptar vi den om ett år när det finns pengar.
Men det vill inte arbetsgivaren i det här fallet.
Oj då.
Så då la jag ett skyddsstopp, som det kallas, en paragraf 7 i 6 kapitlet i arbetsmiljölagen, och stoppade den här trucken. Vad tror du hände då?
Jag tror att det direkt monterades dit.
Fantastiskt, eller hur? Det bara löste sig senare samma dag.
Över en natt.
Liksom. Ja, chefen var inte så glad också, för han var ju faktiskt på väg till Teneriffa den här dagen. Mm. Och jag lade klockan 2 på eftermiddagen, så han fick ju lite bråttom. Men tydligen fanns det pengar och det fanns möjligheter att göra det. Och det är ju det lite jag ville säga där. Alltså, man får inte lägga ett skyddsstopp för att jävlas med chefen också. Antingen så fixar du löneökning åt alla i personen, säger man löneförhandlingen. Eller så lägger ett skyddsstopp på stora banan eller vad nu än kan vara, eller stoppar kassarbetet i butiken.
För då kan man faktiskt som skyddsombud bli skadeståndsskyldig.
Precis.
Men bara om man har gjort detta liksom i, vad ska vi säga, man har inte gjort det i god tro, utan man har medvetet saboterat. Liksom.
Ja. Så här brukar jag säga, alltså, är det någon risk för liv och hälsa, eller alltså direkt, då lägger man ett skyddsstopp på det liksom. Annars så börjar man med 6-6a för att poängtera att det här är inte fel och vi kräver en åtgärd på det här. Om det inte används hela tiden eller kontinuerligt, eller den risken finns där nu. För man kan ju så som du säger, bara, vi stoppar arbetet temporärt, lägger åt sidan, hittar en åtgärdsplan på det. Ta en annan truck så länge.
Men ni ska inte vara oroliga att ni kommer åka på böter för det här. För att i normala fall, om man lägger ett skyddsstopp i tron om att det är farligt, så händer absolut ingenting för skyddsombudet. Utan det är bara om man har uppsåtligen gjort det här för att jävlas, och man vet om att det kommer inte ske en olycka, men jag gör detta bara för att jag vill sabotera.
Mm.
Det är då man kan åka dit för det.
Och ni som lyssnar på det här är ju medlemmar i facket. Och är man vald av facket, det vill säga, så täcker facket den kostnaden för dig om du blir skadeståndsskyldighet. Inte för att du väljer att jävlas, men om du skulle lägga ett felaktigt, man kan råka lägga ett felaktigt, att det här är inte alls farligt, säger Arbetsmiljöverket som kommer ut. Utan det här är ju helt godkänt och säger att men det var inte okej. Och arbetsgivaren då vill stämma, eller vad man ska säga. Då täcker ju facket den kostnaden. Men är du inte medlem i facket, ja då får du stå för det här helt själv. Och det var ju med en gång när jag var ute på en arbetsplats, att jag sprang på ett skyddsombud som inte var medlem i facket. Och då sa jag till honom så här, men hoppas du inser att om du sätter ett skyddsstopp här så kan ju du bli skadeståndsskyldig om din chef liksom tycker att det här inte är ett godkänt. Och det blir domstol på det här. Ja, det visste jag inte om, sa killen och gick med i facket så här fort.
Jag tror du skulle säga att han hoppade av som skyddsombud. Men det var ju ännu bättre det här. Ja.
Nej, men han fattade ju också att det fanns en annan liksom vinst i det. Mm.
Och jag brukar säga det, jag tror att alla som har kunskap om vad facket är har gått med i facket. Precis. Jag har ännu inte stött på någon som har lärt sig vad facket är som har valt att stå utanför.
Nej. Paragraf 8, tillsätta av en skyddskommitté. Vid ett arbetsställe där minst 50 arbetstagare regelbundet sysselsätts ska det finnas en skyddskommitté som sammansatts på då utav arbetsgivare och arbetstagare. Alltså, ofta om det finns skyddsombud och skyddsombud och arbetsgivarnas representanter i frågan.
Vad gör man i en sån här skyddskommitté?
Ja, exempel är att man kan bestämma vad man ska kolla på för riskbedömningar. Det kan vara skyddsronder, man sätter ett årshjul, där ska vi kontrollera. Man egentligen övervakar arbetsmiljön där uppe på ett sammansatt sätt. Alltså det man pratar om, det systematiska arbetsmiljöarbetet. Att det kan vara ett tillfälle att använda skyddskommittén i det hänseendet. Det kan vara vilka utbildningar bedömer man att både arbetsgivare och skyddsombud ska ha minst för att kunna liksom ha någon form av arbetsmiljöansvar eller arbetsmiljökännedom för arbetsplatsen. Så att man kan hänskjuta de frågorna till en skyddskommitté också. Att de här utbildningarna kräver vi att alla chefer eller alla i ledande roller ska ha. Skyddsombuden ska ha detsamma. Det kan vara att man ska diskutera projekt. Alltså vi ska bygga om, vi ska ta in något nytt arbetsmoment på arbetsplatsen, och skyddskommittén egentligen då jobba med de frågorna.
En sak som är bra att känna till här, det är väl som så att när man inför en skyddskommitté, då har fackföreningarna inte längre rätt att komma in på arbetsplatsen med sina regionala skyddsombud.
Precis.
Det har vi inte pratat så mycket om, men fackföreningar har ju också rätt att utse regionala skyddsombud som kan göra skyddsronder på arbetsplatser där det inte finns skyddskommitté.
Ja, och det säger att det ska ju finnas en skyddskommitté. Men jag brukar säga så här, alltså finns det en stabil organisation som ni känner att ni klarar av att ta ifrån är egentligen det ansvaret, att, eller rätten att ta in ett regionalt skyddsombud. De kan man alltid ta in fortfarande. Men då krävs att skyddskommittén bjuder in det regionala skyddsombudet till olika sammanhang, projekt eller vad det nu kan vara.
Men nu har vi pratat lite här om att skyddsombudet ska skydda arbetsmiljön och allting så här. Finns det några skydd för skyddsombudet då?
Det gör det. Paragraf 10 reglerar det och säger att ett skyddsombud får inte hindras att fullgöra sina uppgifter.
Vad heter paragraf 10? Rubriken liksom.
Skydd av skyddsombud.
Mm. Skydd av skyddsombud.
Skydd av skyddsombud. Säger det 10 gånger snabbt.
Skydd av skyddsombud.
Alltså egentligen så säger den bara kort enkelt att man får inte hindra ett skyddsombud för att utföra arbetet egentligen. Alltså de ska vara med. De ska få alla papper. Det som jag pratat om tidigare.
Ganska likt förtroendemannalagen egentligen.
Exakt.
Fast mycket, mycket mer tydligt.
Ja, en sak som är lite intressant här, så man får inte heller ge skyddsombudet uppdrag försämrade arbetsförhållanden eller anställningsvillkor, precis som förtroendemannalagen säger. Men det som egentligen, det finns domar på det här, det är att i händelse av att arbetsgivaren kränker skyddsverksamheten liksom konsekvent, då ska alltså, då får facket, alltså det vill säga den lokala klubben eller förhandlarna, kalla om förhandling med arbetsgivaren och kräva skadestånd som går direkt till skyddsombudet för den kränkningen som arbetsgivaren har gjort. Så det är ju en liten skillnad här.
Något starkare egentligen än vad det blir i förtroendemannalagen.
Precis. Att man ska då ha alltså ut ett personligt skadestånd.
Nu är vi inne på sista kapitlet som vi tänkte gå igenom här. Och det är kapitlet om påföljder. Mm. 8:e kapitlet. Och vi har redan varit inne lite på det här, att det är ju så att man kan få både fängelse och böter i straffskalan om man har arbetsmiljöansvar och inte har skött det som man ska.
Mm.
Sen kan man säga att alltså, arbetsmiljölagens syfte är att få arbetsgivarna att fixa en bra arbetsmiljö. Det är hela syftet med det. Och det finns en del medel som man har att gå där via exempelvis Arbetsmiljöverket för att uppnå detta. Och det kan handla om att man åker på ett vite efter ett föreläggande då, ett förbud på arbetsplatsen. Mm. Och de här vitena kan variera i storleksordning och ganska ofta är de baserade på hur många anställda det är i bolaget.
Precis.
Förr i tiden så fick man böter, men det har man inte om till vite för att det ska gå snabbare, för att en böter kan du gå upp i domstol och liksom tala om att när den här, vad säger man?
Jag vill överklaga detta.
Överklaga.
Köp inte det.
Men när ett vite läggs så läggs ett vite. Sen finns det regler om hur du kan överklaga det i Arbetsmiljöverket givetvis, men det går mycket fortare.
Mm.
Det kan också vara som så att man åtalar de anmälda, så att domstolen ger både böter och fängelse om de exempelvis vägrar att betala till Arbetsmiljöverket, mm, eller om de fortsätter uppsåtligt eller tillräckligt grovt. Sanktionsavgifter kan man också ta ut, och det är egentligen Arbetsmiljöverket också här som bestämmer att den här sanktionsavgiften är det på grund av det här felet eller ni har dratt ut på tiden så här mycket.
Mycket kopplat till föreskrifterna.
I slutändan kan man också beslagta eller förverka de här anordningarna som arbetsgivaren har struntat i att fixa åtgärder. Och det kan vara så att det kan vara ett fordon exempelvis som arbetsgivaren uppsåtligen, en truck eller någonting som man gång på gång liksom, den får inte finnas i den här verksamheten. Då kan staten beslagta den helt enkelt. Men det är väldigt ovanligt. Men det kan vara viktigt att känna till.
Känner ni er lite osäkra, kontakta ert fackförbund eller Arbetsmiljöverket för svar. Och jag tror att vi nöjer oss här, va? Eller vad säger ni?
Ja, det börjar bli dags.
Ja. Det var väl lite ett axplock av arbetsmiljölagen, och som sagt, det finns föreskrifter, alltså AFSAR, som man kan kolla på om man vill få ett mer konkret svar kanske. Vad tar ni med er egentligen ifrån arbetsmiljölagen-diskussionerna?
Allt.
Ja.
Alltså jag jobbar ju inte dagligen med arbetsmiljöarbete så mycket, eftersom jag har en hel organisation på mitt företag som jobbar med det. Så att varje gång jag liksom sitter ner och går igenom arbetsmiljölagen igen så känner jag så här, det här måste jag jobba mycket, mycket mer om, läsa mycket, mycket mer om, för det finns otroligt mycket här att hämta som vi kan använda, som man kanske inte tänker på i samma utsträckning om man inte går de här BAM eller samutbildningarna. Mm. Så det vill jag uppmana er till att göra oavsett vad ni har för fackligt uppdrag. Alltså utbilda er arbetsmiljö. Det är så otroligt användningsbart i alla förhandlingar och allting egentligen. Mm. Vi glömmer ibland att använda sig av allt det här. Tänk på de här AFSarna, psykosocial arbetsmiljö är sån. Mm. Man pratar om stress på arbetsplatsen.
Mm.
Ta fram den AFSen, slå i den, läs i den. Lyssna på Fuck You Podcast som har gjort ett helt avsnitt om den.
Precis.
Eller två avsnitt om den. Och där kan man också lyssna på en BAM med ett regional skyddsombud som heter Ronny Mattsson. Som är från GS-förbundet. Som är ute på otroligt mycket arbetsplatser och håller jättemycket BAMar. Och då kan man lyssna på, jag tror det är 3 eller 4 timmar BAM med honom.
Mm.
Fantastiskt bra. Jag lärde mig hur mycket som helst bara av att sitta med honom i studion. Det är en rekommendation.
Jag tar med mig att det är bra att bläddra i AFSAR och sådär också då, framförallt.
Mm.
Att hur tydligt allting står och vad man kan få ut av det.
Och jag vill trycka lite extra på det här med samverkan. Alltså det är väldigt viktigt att poängtera det här, att det här är ett samverkansuppdrag där även arbetsgivaren ska samverka. Alltså man är ju som skyddsombud där också för att hjälpa arbetsgivaren också att undgå brott i slutändan. Alltså förelägganden om viten, böter, fängelse. Att man är där för att hjälpa till. Men också att företräda arbetstagarna. Så att man verkligen poängterar det för sin arbetsgivare att jag är här för att hjälpa dig med. Och att även påpeka för sina kollegor att de också har ett ansvar att skriva tillbud och påverka arbetsmiljöfrågor. För det är bara då man först kan förändra sin arbetsplats egentligen, när det kommer in tillbud. Där man kan visa att här finns fara, här finns risker. Och vi vill ha förändring.
Ja, och en sista grej som jag vet att vi lite halvt hoppar över. CE-märkning på nästan allt som vi använder i yrket, tillverkat efter 95.
Mm.
Krav på det. Hittar ni i arbetsmiljölagen också. Så den är viktig att titta på.
Och även AFSAR där, och maskiner.
Ska vi säga tack så länge?
Det gör vi.
På återhörande.
Ha det gött.
Hej.